De brännmärkta av Martina Murphy, inläst av Jessica Lidberg. Till Connor och Koive, med massor av kärlek. Prolog. 15 juli. Sara. Grejen är den att det är hennes mamma som borde bli omhändertagen och inte hon själv, tänker Sara. När hon korsar gatan i slutet av sitt kvarter och går i riktning mot Westport. Hon klarar sig alldeles utmärkt. Hennes mamma hade gjort henne rejält förbannad kvällen innan. Hon hade kommit tillbaka från puben med någon äcklig typ i släptåg. Båda två hade satt sig på soffan framför henne och totalt struntat i att Sara försökte titta på Love Island på tvn. Hon hade bett dem att gå någon annanstans. Då hade hennes mamma börjat skrika åt henne. Jag betalar hyran för det här stället. Det här är mitt rum. Sara hade aldrig avskytt någon så mycket som hon avskydde sin mamma just då. Och nu är hon här, på rymmen. Men hon tänker inte göra samma misstag som förra gången. För det första säger meteorologen på tv, han som hennes mamma är förtjust i, att en värmebölja är på väg. Så det betyder att hon inte kommer att bli dyngsur eller genomfrusen när hon sitter och tigger pengar i något gathörn. Hon tänker vara ute och sola sig, bli brun. Och det är sommarlov, så inga problem på den fronten. Inga socialarbetare som dyker upp hos hennes mamma och undrar varför hon inte är i skolan. Första gången Sara rymde hemifrån hade hon blivit omhändertagen av socialen. Eftersom hennes mamma hade brutit samman i en affär på grund av priset på salta kex. De hade placerat henne i ett hem med leende fosterföräldrar. Men det hade varit konstigt. Det var för lugnt och falskt och hon hade hela tiden varit på helspänn. Så hon hade rymt därifrån och tillbringat några nätter på ett härberge. Men det hade varit ett stort misstag. Nu tänker Sara försöka klara sig på gatorna så länge. Hon ska sitta på bron i Westport och se patetisk och ledsen ut. Bra träning för hennes skådespelarkarriär när hon en dag blir berömd. Det är det som gör att hon inte blir galen. Och hon vet att den här delen av hennes liv en dag kommer att vara över. Det här kommer att bli ett äventyr. 1. Dag 1. 1 augusti är den hittills varmaste dagen den sommaren. Himlen är klarblå och molnfri. Solen strålar och hela landskapet, ända bort till de blå bergen i fjärran, är en massa av guld och brunt. Tack vare bevattningsförbudet som har gällt de senaste 2 veckorna. De uttorkade fälten sträcker sig så långt ögat kan nå på båda sidor om Johnny och Catherines trädgård. Det kolsyrade vattnet i mitt glas har förlorat sin bubblighet, precis som jag. Det är för varmt för att vara ute. Johnny och Catherine har insisterat på att bjuda runt 200 personer till sitt barnbarns dop. Och i den här trädgården i sydväst är solen obevekligt stark. Det finns ingen svalka att få, varken i deras hus eller i partytältet. Hela dopet är en fars, tänker jag medan jag smuttar på det ljumma vattnet. Varken min son Luck eller hans flickvän Tanny är religiösa. Men om barnet inte döptes skulle det bli bygdens stora samtalsämne i flera månader framöver. Till och med min mamma, som normalt är ganska tolerant, var angelägen om att det skulle bli av. Herregud, sa hon till mig en kväll. Om de inte döper barnet snart kommer jag gå upp till kyrkan en dag och göra det själv. Jag hade hållit mig utanför, i hopp om att Luck och Tanny skulle stå på sig. Men inte ens de kunde stå emot pressen. Och som Tanny sa senast jag såg henne, en fest är en fest, hur man än ser på det. Är du här ensam? Johnny Egan, Tannys pappa, slår sig ner bredvid.